Men det största misstaget som säljare är väl att man kanske väljer den billigaste mäklartjänsten. Att man väljer mäklare efter arvode, skulle jag säga, det största misstaget, istället för att gå på kompetens, erfarenhet och val av mäklare. Liksom vilken, för en mäklare är en person som du väljer som kommer lägga sin tid och engagemang i affären. Så att det är jätteviktigt, valet av mäklare.
Välkommen allesammans till podcasten Visning pågår med mig, Magnus Detmar. Det är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en fastighet. Idag sitter jag här tillsammans med Therese Lennefalk Lövgren som är mäklare på fastighetsbyrån i Vasastan. Välkommen!
Tack!
Hur är läget med dig?
Det är jättebra, tack.
Ja, vad härligt. Kommer du direkt från jobbet nu?
Ja, det gör jag.
Okej, vad härligt. För de som inte vet vem du är, kan du bara introducera dig själv lite?
Ja, men Therese Lennefalk Lövgren, 32 år. Har mäklat sedan 2014, fick jag min reg. Och varit på fastighetsbyrån sedan dess. Jobbat i lite olika områden. Jag började i Hammarby Sjöstad. Och sen så har jag jobbat och sålt hus i Nacka. Och nu är jag i Vasastan, där jag både bor och jobbar.
Härligt.
Ja, så det är väl det.
Perfekt. När såg du började i Vasastan?
I Vasastan började för ganska exakt 2 år sedan.
2 år sedan?
Yes.
Men vad fick dig att bli mäklare?
Det var egentligen när jag själv skulle köpa min första bostad. När jag var på visningar. Och då tyckte jag att det verkade vara ett himla kul jobb som mäklare. Så att det var då jag fick upp ögonen för det yrket. Jag pluggade då nationalekonomi, så att jag tog först min kandidatexamen i nationalekonomi då innan jag började plugga vidare till mäklare. Men det var faktiskt när jag var på mina första visningar, när jag var i begrepp att köpa lägenhet, som jag tyckte att det jobbet skulle passa mig perfekt. Träffa mycket människor, stå och sälja in lägenheter och få en kontakt med människor och göra affärer. Så att där såddes det ett litet frö att det där kanske kan vara någonting för mig. Mm. Så att då pluggade jag klart och tog min examen och sen så pluggade jag vidare till mäklare efter det.
And the rest is history.
Precis.
Yes. Du jobbade tidigare också för fastighetsbyrån, så du har varit inom fastighetsbyrån hela tiden.
Precis.
Okej, varför valde du fastighetsbyrån från början?
Jag tror att jag sökte mig till den största mäklarbyrån egentligen, att det var det som var mitt primära liksom val. Att jag tänkte att där kommer man få en bra start, det finns bra erfarenhet, många duktiga mäklare och ledare. Så jag tänkte att det blir nog en bra start, tänkte jag.
Vad härligt.
Ja.
Och det blev det ju, du har ju varit där ett tag nu, så att det är superbra. Men vad härligt. Tack för den introduktionen. Det jag tänkte att vi skulle prata om i dagens podcast är då först och främst mäklaryrket. Sen tänkte jag att vi snackar lite om Vasastan för att sen gå vidare till lite tips till köpare och säljare. Så först och främst, om vi pratar om mäklaryrket, vad tycker du karaktäriserar en bra mäklare?
En bra mäklare skulle jag säga är en person som lyssnar på sina kunder. Tar reda på vad som är viktigt för kunden i försäljningsprocessen. Man gör en så kallad behovsanalys. Och tar reda på vad har kunden för förväntningar på tjänsten, på dig som mäklare, på slutresultatet. Och sen är det dags för mäklaren att leverera. Så det skulle jag säga är liksom en bra mäklare som lyssnar in, vet vad kunden vill och sen levererar en tjänst som är anpassad efter kunden helt enkelt.
Okej, super. Om man då går vidare, hur får man då nöjda kunder som en bra mäklare?
Ja, men det är ju egentligen de två sakerna. Ta reda på vad kunden har för förväntan under processen. Vad är det för resultat? Vad förväntar sig kunden av mäklaren? Och sen levererar man det. För det kan vara väldigt olika vad kunden tänker sig i en försäljningsprocess och hur man vill att det ska gå till och vilka liksom delar i försäljningsprocessen som är viktig. Alla delmoment är inte lika viktiga för alla kunder, men ja, vet man det som mäklare så är det väldigt lätt att faktiskt bara leverera det.
Mm, absolut.
Så att man är överens om förväntansbilden. Absolut. Skulle jag säga. Då får man nöjda kunder.
Ja.
Ja.
Och det är väldigt bra att du säger det, för att många tror ju så att man vill bara ha sålt den bostaden man har, medan sen så är det vissa som, ja men jag vill sälja den så snabbt som möjligt, eller någon som vill sälja den till så högt pris som möjligt och sådär. Så det finns ju väldigt mycket olika typer av säljare där ute.
Mm, verkligen.
Mm. Och om man då ska bli en långsiktig mäklare, för att i mäklaryrket handlar det ju oftast mycket om liksom, ja, nästa sälj. Men ibland kanske man inte riktigt tänker på, okay, hur blir jag långsiktigt bra mäklare? Hur tänker du då?
Jag skulle väl säga att man måste ju hitta sin egen väg till hur man ser liksom på sin profession. Om man vill vara långsiktig i sitt jobb som mäklare, vilket jag hoppas att alla är, att man tänker att det här är liksom ett jobb som man ska ha under en liksom livstid, eller vad man ska säga, så får man ju liksom anpassa sitt jobb utifrån sin livssituation. Jag själv kommer gå på mammaledighet nu om några veckor. Så jag jobbar sista 2 veckorna nu. Och man kan anpassa om man vill öka takten, sänka takten. Man kan välja liksom när man väljer att ta semester och så vidare. Så att man kan ju anpassa sin arbetsbelastning väldigt mycket i det här jobbet.
Mm.
Så att vill man jobba på mycket i början liksom när man är ny, så går ju det jättebra. Men efter några år så kanske man vill ha en lite mer stadig, balanserad livsstil. Och då funkar det att anpassa väldigt bra.
Mm.
Så att man får lyssna på vad man själv mår bra av, vad man drivs av. Och anpassa jobbet efter det för att hitta en balans för att kunna hålla långsiktigt.
Jättebra, jättebra.
Men jag skulle säga att nöjda kunder är ju det som är det primära för att ha återkommande kunder och få rekommendationer. Och inte sälja så snabbt som möjligt och sen kasta bort den relationen. Utan det är viktigt att kunden är väldigt nöjd med dig i slutändan, så att de rekommenderar dig vidare. Ja, men till deras vänner och grannar och föräldrar på dagis och sådär. Så att det är det som är i alla fall mitt primära mål. Att man ska vara omtyckt som mäklare.
Superbra. Och de då som du ser, för nu har du varit med några år sådär, de du ser slutar tidigt efter 1-2 år. För det är ju många mäklare som gör det efter ett år sådär.
Mm.
Vad ser du är de största misstagen de gör?
Oj, det är svårt att svara på, men jag tror kanske att vår bransch eller liksom mäklaryrket kanske inte riktigt är det som många tror att det är. Det har ju varit mycket, mycket tv-serier och liksom sådär med alla möjliga serier och sådär. Million Dollar Listing bland annat, där allting ser väldigt glammigt och...
Jag är ett stort fan av den showen, kan jag säga. Älskar den showen.
Och det är inget fel på den, men det motsvarar inte riktigt verkligheten i jobbet. Utan det är ett jobb som kräver väldigt mycket tid och väldigt mycket engagemang. Och jag tror att har man en annan vision vad man tror att mäklarjobbet är, så tror jag man blir rätt besviken när man inser att det är liksom ett väldigt intensivt säljjobb och behöver lägga ner väldigt mycket tid och engagemang. Och jag tror inte... Kanske alla är beredda att lägga den tiden det tar.
Absolut. Och det är, utifrån så har många en bild av att så, ja, men mäklaren dyker upp på visningen. Man lägger upp det på Hemnet och sen så säljer det sig själv.
Mm.
Men när man sen har pratat med många mäklare och jobbat på en mäklarbyrå, så inser man hur mycket slit det är bakom varje försäljning. Vilket kanske inte marknaden märker sådär.
Mm.
Så det är jättebra att du säger det. För dig då, när du, för vi diskuterade här lite tidigare hur man då ska bli en bra mäklare. Hur skulle du lägga upp ett ingångsmöte som många mäklare pratar om?
Ett intagsmöte?
Ja, intagsmöte.
Intagsmöte. Jag börjar mina intag redan på telefon när jag pratar med kunden. Den första kontakten jag får med kunden, som oftast är kanske på telefon eller på mejl. Ta reda på vad kunden har för... för tanke? När vill de sälja? Hur har de köpt någonting nytt? Hur ser liksom situationen ut? Ska de köpa någonting gemensamt? Ska man gå skilda vägar? Vad är liksom syftet med försäljningen? Och ta reda lite på vad tänker de sig? Och även all information om bostaden. Hur länge har de bott där? Hur stor är den? Ja, men ta reda på så mycket information som möjligt. Och sen redan på telefon så berättar jag vad vi kommer göra när vi ses på mötet. Att vi går igenom en tidsplan, upplägg hur man kan maximera lägenheten inför fotografering bland annat. Hur liksom försäljningsprocessen med visningar och så vidare går till. Hur jag jobbar, hur jag skiljer mig från andra mäklare. Och sen så, ja. Så att jag tar det mesta på telefon och sen så när man väl ses så vet kunden exakt vad vi kommer gå igenom.
Ja, men det är superbra.
Och så kan vi sätta igång direkt.
Ja, absolut. Och jag har lite frågor angående det med styling och vad man ska fixa och så. Men vi tar det lite senare i nästa avsnitt. Det jag tänkte höra då att eftersom detta är ett provisionsbaserat säljyrke och ibland hamnar man i svackor där det inte, när man inte får så många möten eller man säljer inte så mycket och sådär. Hur brukar du tänka då för att ta dig ur en sån svacka?
Svackor får man absolut i det här jobbet. Det är ju så inom alla säljyrken. Man behöver vara på topp varje dag året om. Du kan inte ha en dålig dag liksom, på jobbet utan du behöver leverera varje dag. Så att då får man väl reflektera lite över vad är det som har hänt den senaste tiden. Att jag är nere i en svacka. Rannsaka sig själv och se vad kan jag göra bättre. Vad behöver jag ändra i mitt arbetssätt för att det ska gå bättre och för att det ska må bättre framförallt. Och gå tillbaka lite till det här liksom utgångspunkten i jobbet. Vad är det som driver dig att gå upp varje morgon till ditt jobb? Vad får mig att må bra? Varför tycker jag om det här jobbet? Och fokusera på de delarna och komma tillbaka till det. Så skulle jag säga.
Det är superbra att du säger. Om man då tänker på de nyexade mäklarna, som bland annat mig. Vad ska de tänka på när de kommer in i detta yrket för att bli en bra mäklare?
Jag tror att man behöver fundera på vad man har för ambition. För ambition och vilken typ av mäklare man vill bli som ny mäklare. Och vilket område man vill liksom vara verksam i. Det är ju rätt viktigt med lokalkännedom att man jobbar på en marknad där man själv trivs. Och liksom, jag tror att säljer man bostäder som i ett område där man själv trivs i eller kanske bor i så skiner det igenom att det är liksom ett bra område, här vill man trivas och jag tror det blir lättare på en visning att sälja bostäder där man själv trivs. Och lite liksom vad som är viktigt för en själv och vilken mäklare man vill bli. Vill man ha nöjda kunder? Vill man upp snabbt på topplistorna att sälja liksom mest eller vad? Vilket håll vill man liksom styra åt? Tror jag är bra att fundera på. Ja. Och sen även matchar de visionerna din ambition att vilja lägga den tiden som det kommer krävas. Så att man har en rätt förväntansbild när man går in i, om man ska bli Sveriges bästa mäklare till exempel. Vad definierar bäst? Är det högst omsättning eller är det nöjdast kunder? Vad ligger ditt fokus? Absolut. Så det skulle jag fundera på.
Absolut, och där är det ju också så att, ja men som du säger, de där topplistorna, att ja, har du högst omsättning eller flest objekt eller så flest visningar, alltså de målen är ju väldigt annorlunda från varandra och vill en säljare ha en mäklare som säljer en lägenhet om dagen? Både ja och nej, för den kommer förmodligen bli snabbt såld, men du kommer väl kanske inte få maxpris för dem för de orkar inte vänta på dig och så vidare och så vidare. Så det är väldigt olika, de målen ger ju olika resultat så att säga.
Precis.
Yes.
Så det skulle jag rekommendera.
Men superbra. Men då hoppar vi in lite mer i stadsdelen Vasastan som du är expert på. Jag slänger ut frågan, vad är hetast och minst hetast i Vasastan just nu?
Ja, men hetast skulle jag väl säga, det beror faktiskt på vilken del av Vasastan man tycker om. Det är väldigt olika. Många föredrar ju att bo nära, ja, men Vasaparken, Odenplan, liksom däromkring runt Vasaparken, som är en väldigt central del av liksom mitten av Vasastan. Och nära till det mesta där Odenplan har ju blivit lite mer så här mittpunkten, kan man säga. Sen finns det de kunder eller ja, människor som verkligen bara vill bo i Birkastan till exempel. Och andra föredrar att bo mer mot Östermalmsidan, närmare liksom city. Så,
mm.
Så att det är väldigt, väldigt olika.
Det är väldigt olika, ja. Okej. Kan du se någon del som är liksom minst hetast?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är svårt.
Det är svårt. Hela Vasastan är glödande het.
Exakt.
Men vad bra. Vad är det för typ av lägenheter som är hetast nu då?
Sekelskifte är ju alltid attraktivt. Och nej, men många föredrar ju att bo högt upp i fastigheten. Balkong i ett soligt läge. Kakelugnar. Den typen av liksom, sekelskifteskänsla. Mm. Generös takhöjd och stuckaturer och fiskbensparkett. Så att det skulle jag säga är det heta.
Det är de heta.
Ja, det är de attributen som många gärna vill ha.
Okej, okay. Och även för, jag intervjuade Elin Liveroth som jobbar på Kungsholmen. Och även där sa hon ungefär de attributen är det mest attraktiva.
Mm.
Även i funkislägenheter och sådär. Det är även de grejerna som man lägger in i de här nyrenoverade lägenheterna, eller ser man en annan stil där?
Ja, då blir det lite tokigt om man sätter in stuckatur i funkis.
Mm.
Nej, där skulle jag nog säga att där vill man ju behålla den tidstypiska känslan då istället.
Mm.
Så att jag tror att man ska, om man köper en bostad för att förädla den, så ska man nog hålla den tidstypiska känslan kvar i på det byggåret som fastigheten är från.
Ja.
Så att man inte mixar dem.
Nej, har du sett någonting som har blivit så totalt fel där man har satt in?
Ja, jag sålde, det händer ju att man säljer lägenheter som är i en sekelskiftesfastighet där man har sänkt taket och satt in spotlights till exempel och tagit bort stuckaturerna och liksom den här generösa takhöjden. Och det var ju kanske poppigt för 10 år sedan, men idag är det inte lika attraktivt att man gör
okay. så. Ja, för det känns konstigt. Och, alltså jag förstår, någon som bor i en funkislägenhet vill ha stuckaturen, men inte tvärtom liksom.
Nej, precis.
Men okej, det är folk som har gjort det också.
Ja, det finns alla varianter.
Okej, jag förstår. Men om vi då pratar om liksom, att göra om lägenheter, går renoveringsobjekt snabbare än färdiga lägenheter i Vasastan idag?
Nej, men jag skulle inte säga att det är så stor skillnad på en nyrenoverad lägenhet och på ett renoveringsobjekt. Båda är väldigt attraktiva.
Mm.
Så länge grunden finns där i ett renoveringsobjekt, att det är kanske i en sekelskiftesfastighet med ett bra läge, du har balkong, de här tidstypiska detaljerna finns kvar, du har kanske vackra pardörrar, ett originalgolv, stuckaturer, speglar i fönstren, men du behöver riva ut rubbet, kök och badrum och göra om alla ytskikt, så ser ju majoriteten den potentialen.
Mm.
Så att de lägenheterna går otroligt dyrt just nu.
De gör det, ja.
Och även de som är klara då.
Okej.
Okay. De som är färdigrenoverade går väldigt dyrt just nu.
Ja, för att det har jag förstått att vissa som, alltså de topprenoverade, då klart de går väldigt högt då, men att de som är kanske där mitt emellan, att man kan flytta in och bo i den, inga problem, men man kan inte sätta in sina nya grejer för det känns dumt att renovera hela lägenheten för den är för ny, men inte så pass gammal att man behöver göra det. Är det de som kanske faller lite tillbaka?
Nej, men en sån lägenhet går också väldigt lätt att sälja.
Okay.
Ja, skulle jag säga. Så att, ja, men det är väl det som drar ner intresset eller priset på en lägenhet. Det är väl kanske om du har kanske ett mindre bra läge i Vasastan. Alltså en mindre attraktiv adress som ligger längre bort från kommunikation. Du kanske har en förening som har en sämre ekonomi. Har lite högre avgift. Det kanske är på första våningen. Du har inte balkong, eller så har du balkong i till exempel ett norrläge där du inte får in solljus. Och dessutom du kanske behöver renovera kök eller badrum och det är inte tipptopp. Det är väl där intresset och prisbilden förändras. Men har du många av de delarna där du ändå kan ändra invändigt, så finns det fortfarande en potential att göra en väldigt bra vinst där. Mm. Och då finns det ju fortfarande ett intresse från de flesta att slå till.
Ja, super.
Men allt går att sälja.
Ja, men super. Och det är kul att du säger det, för att man tänker att vissa objekt sa en, oj, den kommer vara svårsåld hit och dit. Men det känns som att Stockholms bostadsmarknad, det är klart att det finns svårare objekt, men det kommer alltid säljas. Är det en fel bild av Stockholms bostadsmarknad, eller är det så det funkar?
Nej, det är så det funkar. Alla bostäder kommer säljas förr eller senare. Vissa tar längre tid, men i slutändan så handlar det om en prisförväntan. Vad är man beredd att göra affär på och hitta den nivån. Sen går marknadens priser går ju upp och ner, precis som börsen. Och vi mäklare säljer i både uppgång och nedgång, så att vårt jobb är fortfarande detsamma. Mm. Att sy ihop affären mellan köpare och säljare. Så att vårt jobb förändras inte om det är en bra marknad eller en dålig marknad, om man ska uttrycka det så, att en uppåtgående eller nedåtgående.
Mm.
Utan vårt jobb är alltid att göra affären.
Ja. Och det var också en fråga jag skulle ställa dig, att sådär, nu har du jobbat i 7 år. Säljer man mer lägenheter nu? Ser man att det är en högre omsättning nu än när du började?
Bra fråga. På vårt kontor vi är nu så säljer vi ju fler lägenheter än vad vi gjorde för antal år sedan. Då.
Mm.
Så att det görs fler affärer, men det har ju också med att göra såklart hur många mäklare du har på ditt kontor och sådär. Och att, i Vasastan så har ju också antalet bostäder utökats med Hagastan och så vidare.
Mm.
Så att beståndet har ju också förändrats, ökat. Men jag har inte riktigt koll på hur många, alltså i procent hur många mer affärer det görs per år liksom i Stockholm. Men det görs mycket affärer.
Det görs mycket affärer. Ja, men vad härligt. Du nämnde lite tidigare om så, ja, men vilka attribut som folk tycker är riktigt nice och liksom sådär. Kan du se någonting liksom just nu 2021? Är det någon speciell grej som är väldigt trendigt just nu när du säljer lägenheter?
Nej, jag skulle säga, för några år sedan så var det ju väldigt mycket Carrara marmor.
Okej.
Okay. Det var en het trend.
Ja.
Den är väl inte lika hypad längre.
Okej.
Okay. Och det är väl kanske inte så mycket andra material heller som är trendiga just nu. Utan jag tror mycket just nu är att försöka hålla en så stilren och tidlös känsla i sitt hem som möjligt. Mm. Det är väldigt mycket beige och grått och vitt och så. Men ändå kanske lite dova färger så på väggarna och så, om man ser liksom inredningsmässigt.
Mm.
Så att det är väl mer en sån trend kanske.
Okej, okay, okej.
Okay. Som jag kan se.
Så det är lite mer än, vad var det för 15 år sedan kanske, var det ju bara ljust och fräscht. Alltså det skulle vara vitt.
Ja, eller då kunde det ju vara mycket liksom högblanka luckor och sådär för 10 år sedan. Då var det mycket svart och rött och högblanka luckor i kök och sådär. Och det är ju en big no-no nu.
Ja, okej, det rivs ut snabbt som man köper en sån.
Så att, jag tror att hålla det så clean som möjligt är nog fortfarande en ganska stark trend.
Okay.
Och många har ju väldigt bra också inredningssmak i innerstan.
Absolut. Extremt bra smak tycker jag.
Ja.
Stockholmarna eller svenskarna är väldigt, väldigt bra på det. Att verkligen så få det smakfullt snyggt.
Mm.
Inte vräkigt utan smakfullt snyggt. För de då som är i säljtankar så är det ju många som säger, ja men okej, vi ska bara renovera det och det och det, sen så ska vi måla om, vi ska fixa massa, vi ska styla den etc. Tycker du när man ska köpa eller när man ska sälja en lägenhet, tycker du då att man ska styla, renovera eller bara låta den vara?
Det beror ju helt på hur bostadens utgångsläge ser ut, men för det mesta så brukar styling löna sig.
Mm.
Att man lyfter fram bostaden på rätt sätt. Alltså, det kan handla om att lyfta fram ytorna i en lägenhet. Man har kanske för mycket möbler oftast när man bor. När man stylar en lägenhet så sållar man oftast bort mycket möbler. Onödiga möbler som tar mycket yta. Och på en visning så är det en hel del folk och man går runt. Och är det för mycket möbler i lägenheten så upplevs den mindre än vad den är. Så att det handlar ju dels om det att maxa lägenhetens funktion och känsla.
Mm.
Med hjälp av rätt möbler och styling.
Mm.
Sen så är det ju det här, de mjuka värdena med kuddar, tavlor, växter, blommor. Det gör ju liksom att man får en väldigt hemtrevlig känsla.
Mm.
Så att jag skulle absolut säga att till de allra flesta rekommenderar jag att man stylar inför en försäljning.
Okay.
Om man inte redan har det väldigt fint hemma.
Mm.
När jag själv har sålt min bostad så har jag stylat. Så att jag skulle rekommendera mina säljare också, detsamma.
Okej, okay, okej.
Okay. Så att, ja på den.
Ja på den, ja. Okej. Okay. Men renovering?
Ja, det beror ju helt på då hur utgångsläget är. Och vad du har för målbild med renoveringen. Hur mycket förväntar du dig pris att du ska få tillbaka om du gör en renovering till exempel. Så att förväntan och det tid och pengar som du lägger ner matchar.
Mm. Okej. Okay.
Skulle jag säga.
Och när ska man då låta den helt vara? Är det när den är ny, liksom renoverad?
Om den är ett väldigt bra skick så skulle jag sälja den så. Men det som kan vara värt att göra är ju ibland att måla om, bättra på ytskikten. För det gör en väldigt stor helhetskänsla när man kommer in i ett kanske nymålat hem. Då, men hålla det till ljusa toner.
Mm.
Kanske slipa upp golven, för det kommer troligtvis en köpare att vilja göra ändå. Mm. Har man gjort det så har man en bra känsla från början.
Mm.
Ett badrum kan ju också vara värt att renovera såklart. Så länge man har våtrumsintyg och allting att det är gjort på rätt sätt.
Mm.
Ett kök kan ju vara lite mer då att man kanske vill ha det på ett visst sätt då som köpare.
Mm.
Men det beror helt på hur bostaden ser ut från början.
Absolut. Yes, och då kommer vi ner lite till det sista segmentet då som är då tips till köpare och säljare.
Mm.
Och först och främst vill jag bara fråga, vad hör du mest från köpare? Vilka frågor ställer köpare mest till dig?
Påvisningar.
Mm.
Vad är det för belåningsgrad i föreningen? Finns det något källarförråd eller vindsförråd? När var stambytet? Har föreningen några planerade renoveringar eller förbättringar som kommer framöver, inom avgiftsjusteringar? Det är väl det som är de vanligaste frågorna som man alltid har svar på.
Mm.
Men sen kan det vara mycket i bostaden också, att när gjordes de här olika renoveringarna, när renoverades badrummet eller köket, eller varför ska de flytta, är en väldigt vanlig fråga.
Mm.
Så det är väl de vanligaste från spekulanterna skulle jag säga.
Ja.
Och sen så kommer ibland frågan, har du någonting annat på gång? Något liknande?
Och då har du alltid ett S i bakhjärmen.
Då brukar jag säga att det kan vi ta på telefon imorgon.
Okej. Okay. Super. Och vad hör du mest från säljare?
Ja, det beror på när i processen. Tänker du på ett möte kanske då, på ett första möte?
Ja, det skulle jag nog säga.
Mm. Ja, men det kanske är då vad skiljer dig som mäklare från majoriteten kanske? Eller varför ska vi välja dig som mäklare?
Mm.
Är väl kanske en standardfråga.
Ja,
mm.
Och vad är elevator pitchen?
Nej, men jag skulle säga att mina styrkor är väl att jag är väldigt engagerad i de affärerna som jag tar mig an. Jag lyssnar på kunden och verkligen tar reda på vad är viktigt för dem. Vad har de för förväntan? Jag har en väldigt hög kommunikation med mina kunder under hela processen. Mina kunder vet exakt vad nästa steg är och vad som händer i processen. Jag lägger väldigt mycket tid på att göra både liksom de här detaljerna i processen men också att det blir en bra helhet.
Mm.
Så ja, jag finns där för kunden och lägger den tiden som krävs för att nå bäst betalt och liksom bäst resultat genom hela processen.
Mm.
Och inte bara ett så högt slutpris som möjligt, utan hela processen, varje del är lika viktig.
Yes, bra elevator
pitch. Kort svar.
Ja, men superbra. Vilka är de största misstagen du ser bland köpare och säljare?
Oj. Men det största misstaget som säljare är väl att man kanske väljer den billigaste mäklartjänsten. Att man väljer mäklare efter arvode, skulle jag säga, det största misstaget. Istället för att gå på kompetens, erfarenhet och val av mäklare. Liksom vilken, för en mäklare är en person som du väljer som kommer lägga sin tid och engagemang i affären. Så att det är jätteviktigt, valet av mäklare. Största misstaget som köpare. Ja, vad skulle det kunna vara? Att man inte läser på om kanske föreningens ekonomi eller sådär. Att man missar någonting där.
Mm.
Det är lätt att se i en lägenhet hur det ser ut då. Man vet ungefär vad man får. Men föreningens ekonomi är ju också, ja, vilken förening man sätter sig i, helt enkelt.
Tycker du svenskarna har blivit, eller stockholmarna har blivit bättre på att kolla så? Ja, men du nämnde belåningsgraden.
Ja.
Det var någonting som när jag köpte lägenhet att så, man fick lära sig första gången, så ja, belåningsgrad är viktigt.
Ja.
Tycker du märker att nu kan liksom folk det, eller är det fortfarande ibland att de inte alls har koll på sådana grejer?
Ja, men jag tycker att de flesta är väldigt pålästa. Mm. Det tycker jag.
Okej. Okay. Superbra. Och någon grej som, ja, ibland är väldigt populärt, men i vissa sammanhang inte alls. Alltså att köpa innan budgivning.
Mm.
Vad är din syn på det?
Det är också från affär till affär, skulle jag säga. Och lite från vecka till vecka. Hur marknaden är där och då. Just nu när vi sitter här så skulle jag säga att det är absolut värt att ha en öppen budgivningsprocess. Det ger ett högre slutpris, ser vi, att om man når ut till hela målgruppen. Det blir en hets och en stress i en budgivning som brukar resultera i ett högre slutpris. Men det beror på vad det är för lägenhet också. Är en lägenhet som kanske är lite mer svårsåld, så kan det absolut vara en bra affär att stänga affären innan en öppen budgivning, till exempel. Så att det där får man gå på mäklarens erfarenhet och kompetens. Och liksom som säljare verkligen lita på sin mäklare. Vad är bäst för mig?
Ja. Och då som säljare i Vasastan. Är någonting speciellt man ska tänka på om man säljer i Vasastan?
Att välja mig som mäklare.
Boom, där har vi det. Tack, hej. Vi kan avsluta där. Ja, men okej. Okay. Ja.
Nej, men valet av mäklare är jätteviktigt.
Mm.
Och att man går till sig själv som säljare. Vilken typ av mäklare vill jag ha? Vad är viktigt för mig? Och försöka hitta en mäklare som kommer leverera det.
Mm.
Och gå på mycket rekommendationer och läsa på om mäklarna, hur de jobbar. Gå på visning är ju ett tips. Ska man sälja sin egen lägenhet så kan jag rekommendera att gå på lite olika mäklares visningar och se hur de jobbar in action.
Mm.
Får man en rätt bra bild om det är en mäklare som står och trycker i ett hörn och tittar på mobilen, eller om du har en mäklare som aktivt säljer in din lägenhet på plats och pratar med spekulanterna.
Mm.
Så det är ju, visning är ju mäklarens scen, kan man säga.
Exakt.
Där man visar upp sig själv och säljer bostaden.
Mm. Superbra. Och avslutningsvis då, du har nämnt detta lite tidigare, men om du skulle kunna ge 3 tips till säljarna och köparna där ute, lite mer så, ja, specifikt Vasastan, vad skulle du säga då?
Ja, men till en köpare skulle jag väl tipsa om att ha finansieringen på plats. Att man har ett lånelöfte om man har tänkt att låna. Eller om man ska äga med en förälder eller någon annan. Att man vet vilken ägarandel ska man ha tillsammans med föräldrar. Att man har allting klart. För oftast när man har vunnit en budgivning så är det ett par timmar senare som man ska skriva kontrakt. Och att börja gå in på de detaljerna då och inte riktigt ha det på plats kan skälpa att man inte får köpa faktiskt. Att det blir för mycket, ja, att det tar för mycket tid och att kanske säljaren väljer att sälja till den andra budgivaren då för att få ett snabbt avslut.
Mm.
Och att man ställer relevanta frågor till mäklaren om föreningen och om lägenheten som man har tänkt att köpa. Så att man får svar på alla sina frågor.
Mm.
Så det är väl tips till spekulanterna eller köparna.
Ja. Och till säljarna då?
Ja, men till säljarna. Att välja en mäklare som man tror på kommer leverera liksom den bästa tjänsten och det bästa slutresultatet. Ja, skulle jag säga. Att göra sin research.
Göra sin research.
Ja.
Okej, perfekt. Det var alla frågor jag hade just nu. Tack så jättemycket för att du kom. En stor ära att ha haft dig här. Och man får väl önska dig lycka till nu. För du går på mammaledighet snart.
Yeah.
Och för de då som vill komma i kontakt med dig senare och när du är tillbaka och kanske sälja deras lägenhet, hur kontaktar man dig?
Då kontaktar man mig på mail eller telefon.
Superbra. Tack så jättemycket.
Tack.